for litt langt å snakke om det videre, bare antyde det for deg. Men det er også interessant at denne her skal være veldig så uavhengig til hengemakten. Du vet, Pøhl, den tidligere leder for den tyske Bundesbank, han kjenner du sikkert, han avgikk for et par år siden. Han var en fantasifull herremann og en mektig herremann for den tyske mark, og han bygde opp den tyske Bundesbank i et sånn uavhengig forhold til statsmakten i Tyskland. Og han ønsket å gjøre den tyske sentralbank uavhengig av maktapparatet for øvrig i staten og andre institusjoner. Og det maktet han mer enn noen annen bank, den føderale bank i USA, og som eget uavhengig. Men den er underlagt regjeringens endelige kontroll. I Tyskland så er det sånn, for eksempel, i ett tilfelle måtte Pøhl gi seg. Det var det foreningen mellom Øst- og Vest-Tyskland. Så ønsket Pøhl at man skulle veksle fire gamle, altså østtyske mark, til en vesttysk. Men det gikk Kohl ikke med til, og det ble lagt sånn politisk press på sentralbanken i Tyskland at de ga seg, så det ble en mellomvei 2-1. Det kan du huske. Det er det eneste gang jeg vet at Pøhl har tapt overfor statsmakten, men det var ikke formelt sånn, men det var politisk pressjon. Altså, nå ville man foreningen, og Helmut Kohl tok sjansen der, nå eller aldri, og så kom presset så stort på han, så han besluttet seg til å følge regjeringen i det stykket der. Ellers har sentralbanken i Tyskland stått veldig uavhengig. Det vil si, altså gevinsten av det kan du godt se, at hvis og når konjunkturene svinger, så skal man hindre politikerne, de som styrer, i å benytte økonomien som virkemiddel med politisk hensikt. At man skal dele ut julegave like før valg, og så trekke det igjen når man sitter med makten, sånn som man gjør, ikke sant? Alle de der triks som man spiller i politisk sammenheng, skal man hindre en regjering i å spille ved å gjøre sentralbanken uavhengig. Derfor har man valgt et råd på det seks. Det er en sjef, og så er det en sosjef, og så er det fire øvrige medlemmer i den interne bestyrelsen på denne bank. Og det er valgt for maksimalt 8 år av gangen. Utover det er det en rådgivende gruppe på 12, og de står helt uavhengig. De har ingen rett, og de har ingen plikt, og de har ikke lov til å se seg tilbake over skulderen og spørre sin nasjonale regjering eller nasjonalstaten om råd eller veiledning eller noe som helst i deres beslutningsprosess. De skal være totalt uavhengige. Og det som du da, det er et interessant fenomen at en sånn plassering som markedsøkonomi har i EF, det er helt totalt dominert, og det er en naturlig og logisk konsekvens at man skulle i en sånn system ha en sånn uavhengig gruppe økonomer som egentlig skal fortelle hvordan landet skal ligge. Og det er en av kritikkene som går fra sosialistisk hold over hele Europa mot dette arrangement. Altså ledende sosialister, Jacques Delors er jo supersosialist fra Frankrike, han var jo nasjonalbankdirektør der en gang, han tilhører det franske sosialistpartiet, men han er helt for modellen. Det vil si man er kapitalisert, og så ønsker man eller den kritikk som da har vært reist klassisk fra sosialistisk hold har vært at man bryr seg kun om en ting, og det er prisstabilitet. Det vil si en EQ skal koste det samme i dag som i går, og i morgen det samme som i dag. Altså prisen på en EQ skal være konstant, og det er det overordnede mål. Det nevnes, jeg vet ikke hvor mange ganger i Maastricht-traktaten, det går gjennom hele traktaten at EQ-ens verdi skal være konstant. Prisstabilitet er det alt overveiende, og det absolutt overordnede mål for denne økonomiske union som i dag er EF og på grensen til EU, og EU, altså EU formelt. Og det skal det bli ved med å være, og garantien for at det skal være sånn skal være denne uavhengige sentralbank. Det vil si at hvor mange skal være i arbeidsledighet, om det skal være 20 millioner eller 30 millioner eller 10 millioner, det skal disse uavhengige pengemagnater avgjøre, og ingen andre enn dem, uten mulighet til påvirkning fra høyre eller venstre eller ovenfra eller nedefra. Det er et interessant fenomen. Så når man endelig skal dele makten i EU, så koker man sammen de her, og så setter man den uavhengig. Og det som jeg står og forteller det her, det er ingen andre som forteller det, vil jeg tro, heller ikke i Norge. Og jeg oppfordrer deg til ikke å tro på hva jeg sier, men sier at det er alltid det han står og sier, det må jeg sannelig ta og lese selv. Så jeg anbefaler å skaffe deg Maastricht-avtalen og lese den. I Danmark er man så demokratisk, man har sendt Maastricht-avtalen ut til alle husstander i hele landet. Forvirret befolkningen, for den er veldig vanskelig å lese. Og så sier politikeren, det gjør vi ikke en gang til, så nå holder de alt tilbake. Nå må du selv søke det opp og finne det, men det finnes overalt, det finnes på mange språk, selvfølgelig også på norsk. Så gå og finn frem Maastricht-avtalen. Den er kjedelig, och tung att läsa. Men tar du för exempel en ny utkast här med 47 paragrafer, kan du läsa igenom den norska grundlagen, det är ingen problem. Och så kan du spöra folk som har förstand på det, ringa och skriva och debattera, och för du vet ordet förstår du väsentliga ting i detta utkast. Och jag står nu här och fortäller dig hur det är satt samman. Sum, den klassiska tredelningen av makten ödelägger man i EF. Man gör eliten till en sammanspist grupp institutioner som samarbetar om lovgivningen. Och jag kunde, ska se om jag kunde finna hurtigt för dig. Ja, här har jag det, tror jag. Nu ska jag visa dig något som jag själv absolut inte förstår. Och hvis du kan hjälpa mig så är det flott. Men angående tredelingen, så är det något som heter EF-kommission, Europaparlament och ministerrådet. Det som vi snackade om igår, ikke sant? Och jag undervisar ju hela året, så du må tillgive mig att jag spör dig så dumt. Du vet vad EF-kommission är? Det är 16 män och en kvinna, vi snackade om igår. Det är kommissärerna. Det är 2 kommissärer från varje stora land, så en från de mindre land, 17 tillsammans. Det är en lukket klubb som ingen kommer in i. Och det ser ut som att när du kommer in så kommer du heller inte ut. Men så är det så att parlamentet ska höras idag efter Maastrichtavtalet. Och parlamentet har en eller annan påverkning på vem ska vara kommissär. Och det nya grundlagsutkast här, så ska parlamentet få mycket, mycket mer makt till också att kunna höra och avsätta, alltså 4 kommissärer. Men kommissionen ska vara där och den ska vara lukket. Den är hermetiskt lukket. Och den har idag suveränt monopol på alla lovförslag i EF. Så har du ministerrådet, där bor de 12 ministrar angående vilket ministerium det drejer sig om, kommer samman regelmässigt och voterar lover som gäller för EU, direktivet eller förordningen. Ikke sant? Så det är de 3 där. Och så har dessa här en arbetsprocedur som jag har läst och läst till öje var stort och vått, och jag har aldrig förstått den alltså. Den är simpelthen så komplicerad och den ser sån ut. Men hvis du förlangar att jag ska förklara den för dig, så må jag melde pass. Det maktar jag inte. Men sån ser den formellt ut, och idén med den är att det är den berömte artikel 189b och det är en som heter C, och detta är fälles beslutnings tagning, hur det föregår med kommission, parlamentet, ministerrådet och vilka regler man har lagat för att försöka att få dessa här samordnet. Och det är den samordning av de 3 som jag står här och klammer in på denna måten här. Så detta är alltså proceduren för det. Och jag har gått igenom den många gånger, och när jag har gått igenom den för mina elever, som säger håll nu upp med det där igen. Så det ska jag alltså göra också för det. Där har du C-utgaven, och det är alltså då samarbetsproceduren med Europaparlamentet, och det ska då illustrera den förbindelse som parlamentet, den som idag kun är, som skulle, som hos oss för exempel är den lovgivande instansen, som Stortinget, parlamentet, det är den ju inte, men då ska den ha den in, men den ska inte vara suverän lovgiver. Det du ser är att dessa 3 samman, kommission, Europaparlamentet och ministerrådet, det som är, hör du vad jag säger, det som är den klassiska tredelte faktor i ledelsen av samfundet, ska spisa samman i ett fälles organ för lovgivning, hvor alla 3 är avhängiga av de andra 2, ikke sant? Fick du fatta idén alltså? Med andra ord, Montesquieus tredelning av makten upphör i Maastricht. Tredelning av makten, det är basalt för det vi uppfattar som demokrati i vår demokratiska värld. Och för att du inte ska tro att det är lögn, ja, dokumentmappen är blivit lite jag har här en utgåva av den franska grundlov, och det är bara för att bruka det som ett exempel på hur man omtalar de ting. Den har 17 artiklar. I den 16 i den franska grundlov står det: ett samfund hvor garantin av rättigheter icke är säkrat och maktadskillelsen icke fastlagt. Ett samfund hvor garantin på rättigheterna, alltså människorättigheterna, individens rätt, icke är garanterat och maktadskillelsen icke fastlagt, har ingen författning. Så må du bara sitta på stolen och falla av. Men det är alltså det som är en basal föreställning i den franska grundlag och i den amerikanska och i den norska och i alla fria demokratier och delning av makten, och som uttrycks på denna måten: ett samfund var garantin och rättigheten icke är säkert och maktadskillelsen icke fastlagt, har ingen grundlag. Så kunde man fräcka sig upp och säga att EF:s Maastrichtavtal och utkastet till det nya som jag står med i hånden här är icke en grundlag ifölje denna definition. Har det gått upp för dig vad jag snackar om? God. Så ska jag säga något helt annat elementärt, och det är paragraf 16 i den näst sista paragraf, paragraf 16 i den franska oavhängighets- eller frihetserklaring eller nationella. Vad sa du nu?
Ja, fordi det er jo bare få, ganske få ministerer, ja, som da får makt over så mange millioner mennesker.
Det er sånn det blir, og det er det som betyr, det er en ting at det er få som bestyrer mange. Det er en ting. Men måten hvorpå de kommer til makten, husk på en kommissær, det er en embedsmann. Det er en mann som får en jobb, akkurat som jeg er ansatt i adventistsamfunnet. Ansatte mennesker, de er, hva heter det? Vad heter en ansatt? Vad heter det? Va? Jag hör inte. Ja, det kan vara en fällesbetegnelse för alla de som sitter där, men alltså, ja, men en arbetstagare, alltså man är, ja, förstår vad jag menar. Bara ansatta människor, inte valda människor. Det är med andra ord, du är inte valt in i den jobb. De kan heller inte väljas ut. Och det är det allvarliga i det, som jag försökte att säga igår, att hvis du har ett system där du inte kan fjärna makthavare, så har du inte demokrati. Så folk tror att det att du kan välja någon, det är liksom hela demokratiet. Det är en väsentlig del av demokratiet. Men om du inte kan välja folk ut, så har du inte demokrati. Och det är det som jag försöker att säga, det som fejlar i den tredje världen. Vi löper upp och ner och fortäller hur hela världen ska demokratiseras och Östeuropa ska demokratiseras och så vidare. Du måste finna en måte hvorpå folk kan fjärna makthavare, så har du aldrig frihet. Så du vet ju också, du väljer folk över hela kloden. Demokrati är trange tider. Folk kommer till ord och folk kommer till makt, och ingen kan bli av med dem. De sitter där på dubbel livstid, som virker det i hvert fall. De lever oändligt länge och de blir, de är, förstår. Ja, vad sa du?
Ja, det är ett problem med det du säger där egentligen, att det som är problemet är att folk har inte den förutsättningen att förstå det du säger. Folk här har det, men ute på det att de som sitter och ger dig loven, de sitter och ger samfunnet information. Det är de som lärer upp folk, ikke sant? Det är de som sitter med skolsystemet, så folk tror att det är så det ska vara, ikke sant? Därför att du och, kan du säga, mer kan eventuellt se det där, det är för att man känner Bibeln och Bibelns princip för människovärd och icke styrning, ikke sant? Skjønner du tanken min?
Ja, jag skjønner vad du säger, tror jag, och det är därför jag börjar med att säga att i Efesierbrevet står det att han gav någon till det ena och det andra och det tredje jobb för att alla ska nå fram till, och hvis du inte tar den, det foran med, så kommer du ingenstans i världen. Man kan inte bara sånt trycka demokrati ned över folk. Folk är inte demokratiskt inställt. Folk ska veta om vad ett människas liv, vad ett människoliv är värd. Det är därför vi står och snackar om dessa ting. Alla är en lärare i alla ting. Du måste respektera alla människor. Du måste underkasta dig människor och krypa för människor. Du måste tillbe människor. Jag husker jag var, jag ska inte säga var det var, men jag var nere i Europa ett sted, och där bodde jag samman med en polsk läge i någon uker. Och så i rummet vid sidan där bodde en präst. Han var från Bulgarien. Och de hade prövat lite av värt den här läge och den här präst. För de kom ut av det för en år sedan. De kom ut från östblockregimen och hade haft pistol i strupen, bägge två. Men så är det så att dessa som människor, så de är väldigt hyggliga och dannade på alla måter. Den prästen var så dannet, för jag var helt missunnelig. Han var så vänlig, så han var sån som min kone säger jag borde vara. men sån var det nog alltså. Och men det var så förmynderisk att jag kunde inte leva med det alltså. När vi skulle gå och spisa, så skulle jag absolut gå samman med dem. Inte hurtigare, inte långsammare. Jag skulle alltid sitta vid deras bord. Det var flera hundra människor. Jag ville snacka med alla samman, men jag fick inte snacka med någon för att jag skulle sitta med dem. Till slut så måste jag försöka bryta ut av det där, och då blev det, dåliga tider alltså. Hvis du känner mentaliteten alltså, och den här, och nu är jag måske allt för rastlös en typ till att passa personligt in i det där, men som rent principiellt är det något sykt över det alltså. Och det är sådana när vi avskåret, och jag hade bil, så var det en massa unga människor där, en massa tenåringar och 20-åringar och sånt, och det var väldigt varmt, och så skulle de ut ett sted och bada, och jag var den eneste, eller en av de få som hade bil, så jag började transportera dessa ungdomarna i full fart, köra dem upp ner som en busskytteltrafik där, och fyllt paketen av ungdomar som körde dem ut till det här och bad, och så hämtade dem sånt, så ute på ett slott ett annat sted för att rekreera och sånt. Och det likte de inte. De likte inte att jag snackade med de där unga människorna. De likte inte att jag spiste med dem. De likte ingenting. Och så Lech Wałęsa, den är läge från Polen, han var väldigt så klartänkt och klok, men han hade aldrig lärt det där med öppenhet. Och så sa det ett bild i avisen hvor Lech Wałęsa gjorde knefall för paven, så sa det var det fantastiskt att en vuxen man kryper runt där för en annan gammal gubbe, och då blev han helt förnärmet alltså, och det blev värre och värre, kan du tänka dig. Och så kom det en jugoslav in i bilden, och han var gift dansk, och den jugoslav, han var serber, och serberna är rätt manschauvinistisk, det är ju efterhvert världen gått upp på världen att det kan vara. Och så denna dame, hans kone, kom till att snacka med, för jag spiste hennes bord, och hon var dansk, så vi var gott på bölgelängde. Och så säger hon hade problem, hon var sån international nurse, alltså sån international sjukepleier som reste runt med patienter mellan landene. Hun var sykepleier, men så passet hun folk som var, så skulle hjem og bli syk på ferie, eller forretningsfolk som var syk på reise, så skulle hun følge dem til hospitalene der hvor de kom fra. Så hun fløy uavlatelig hele kloden rundt med disse patientene. En veldig selvstendig, dyktig og dreven dame. Og hennes mann, han var også prest. Men han kunne ikke tåle, han kunne nesten ikke leve med, han var avhengig av hennes penger, for hun tjente tyske mark og hadde utgangspunkt i München. Så han var glad for pengene, men han kunne ikke døye konens uavhengighet. Og så var det sånn at han skulle bestemme alt, og hun hadde en gang kjøpt en bil for en utrolig liten sum i Tyskland, for ganske en gammel nedslitt bil, men som fungerte, for veldig, veldig små penger. Hun sa til meg, jeg har hatt sånn ballade der hjemme på grunn av at jeg har kjøpt en bil uten å konsultere ham. Det var helt utålelig at ikke han skulle bestemme om hvorvidt hun skulle bruke de mark som hun tjente på denne bil som hun måtte ha, for hun kom hjem sent fra flyplassen om aftenen og ville ikke gå alene på bussen i München og så videre. Altså, alt det her snakket kommer nå, det er for å fortelle deg at de kan ikke bare si Polen, demokrati, Bulgaria, demokrati, Jugoslavia, demokrati. Demokrati, det har noe å gjøre med menneskets holdninger, ikke sant? Forståelse og menneskesyn. Och jag har för exempel, jag har krummet här och krympet mig, att vi som syndagsadventister, som var vår profet, blev fortalt för 100 år sedan att kvinnor ska ha samma lön som en man för samma arbete. Vi har hållit på att underbetala kvinnor helt upp till 1980 omtrent. Är det en skam? Och vi har fått rättssaker på nacken, så har domen i en viss citerat Ellen White för adventisternas lönsutbetalare och säger att varför kan inte det följa deras egen profet som har sett det här, och 100 år för andra har sett det. Varför skulle vi se det? Varför är vi så snäva? Varför har vi ett lavt syn på kvinnan? Varför undervärderar vi barn? Varför ser vi ner på och så vidare och så vidare? Det är det som ödelägger all frihet och all rätt. Respekten för människor, det är helt basalt i Bibelns tänkning. Och hvis människor manglar det generellt, så hjälper inte all världens institutioner. Men så är det sån i EF, för att komma tillbaka till det, att där har man per definition önske om att folk ska hållas där hvor de är. De ska inte komma till ordet. Därför man har lukket systemet. För man tror i Sydeuropa, så tror man ju det. Alltså. Undskyld att jag är så fräck när jag säger Sydeuropa. Det är deilige människor i hela Sydeuropa. Man har en helt annan syn på man, på kvinna, på samfund, på funktioner, än vi, för exempel, heldigvis har vuxit upp med. Är mycket mer frigjort. Särskilt om det är mycket som mangler säkert. Du förstår vad jag menar. Eller förstår du vad jag antyder? Och därför så kan du se att på basis av det jag står här och säger, så är det naturligt att man gör det sån. Och så till slut så träcker man ekonomin ut och så säger man, skall marknaden styra så ska det styra totalt oavhängigt, därför får vi en fyrdelning av makten, men det vill säga en todelning egentligen, sant? Och det enaste som till sist står fritt, det är pengemagnaterna. Nå vet inte jag att det blir sån, för jag går inte runt och tror att den är utkast som är utarbetet av en belgier som heter jag glömmer hans namn, jag kan se ut en bild lika mycket, och det är utarbetet här, jag tror inte det blir godtatt sånt som det står här idag, men det är en väldigt intressant pekepinn. Det är voterat och vetat i parlamentet som uppläggde diskussion om den nya grundloven i EF för att avlösa Maastrichtavtalen som jag har här, som är en tyck fet sak med ett virvar av paragrafer som är nästan omöjlig att finna ut av, väldigt väldigt besvärlig, så man gjort det här mycket enklare och säger detsamma, bara ännu mer centralistisk. Så det är tendensen och det är riktningen och det är tankegången, och det var kun det jag ville försöka antyda för dig.